P3, Sveriges Radio. P3.
Jag fylldes alltid av ångest inför att prata om det med andra och ens säga att jag var med där överhuvudtaget. Det kändes liksom för jobbigt att ens öppna den dörren.
Agaton upplever tsunamin i Thailand. Han klarar sig, men hemma i Sverige finns skräcken kvar. Vanliga ljud på gatan gör honom rädd, och han vet inte hur han ska hantera det som har blivit. Tills en särskild kväll. Han kommer ta en drog.
Så när jag var hemma hos min kompis då påverkad, och jag kände de här känslorna av kärlek och tillit till mina vänner, och det här samtalet kom upp, så kunde jag helt enkelt berätta om mina minnen.
Du lyssnar på Verkligheten i P3. Drogen förändrade mitt liv. Jag heter Jonathan Lockstall. Det här är Agatons berättelse.
Jag har några.
Kan du berätta vad vi ser här?
Vi ser en solig sandstrand med båtar vid horisonten och ett flerfärgat parasoll som man ser i bilden. Och jag tror att det är min bror som springer där borta och vadar i vattnet.
Jag sitter hemma hos Agaton i en solig lägenhet i Stockholm. Hans hem är fullt av växter, så många på fönsterbrädet att de knappt får plats, och snart kommer det gå att odla utomhus. Jag har kommit hit klädd i min nya vårjacka, fast egentligen är det för kallt. Annat är det på bilderna som Agaton visar på sin dator. Det är 2004 och han är 14 år gammal. Som så många andra har hans familj bytt ut den svenska vintern mot pad thai och sandstränder. Agaton ler på bilderna.
Och här är en bild på mig och mina bröder och min mamma. Vi sitter och äter glass. Och här är en bild på min lillebror sittandes på en båt. Jag tror precis när vi ska lägga till och snorkla.
Det är en väldigt liksom så här paradisisk känsla överallt.
Ja, verkligen. Det var ju det som var. Det var ju det som var tanken, och det var ju också delvis en drömsemester.
I 2 veckor gör de Thailand. Bangkok, storstadsmiljöer och öarna i söder.
Vi åkte longtail boat med en stora V8 dieselmotor där bak som brummar. Jag kommer ihåg att vattnet smakade salt. Och min bror hade köpt det, jag fått en så här liten undervattenskamera. Det som man knäppte bilder på fiskar och sånt där. Vi hade haft en bra och hade en bra semester, kommer jag ihåg. Men det är nästan som att alla de där minnena har hamnat mer i bakgrund. Eftersom att slutet av resan blev väldigt kaotisk.
Det är annandag jul och resan börjar lida mot sitt slut. De ska bara packa väskorna. Familjen har ätit frukost. Agaton står och blickar ut från hotellrummets balkong, högt ovanför marken. Han ser ut mot stranden.
Jag stod där på balkongen ensam medan de andra var inne och packade deras väskor. Och jag kommer ihåg att folk började springa och skrika, liksom lite i panik. Jag fattade ingenting. Vatten började skjutas upp ifrån gatubrunnarna. Ungefär som att det var en amerikansk film när brandposten har gått sönder.
Han tänker att det är ett vattenläckage. Något fel på avloppen eller att trycket har lossnat i en vattenledning. Men han förstår inte varför folk skulle skrika nere på stranden för en vattenläcka.
Tills en enorm våg sköljde upp och förde med sig alla bilar och alla hus och svepte bara upp det. Och det där skedde liksom bara på några sekunder. Och jag tror att jag hade svårt att förstå vad det var för någonting. För att jag hade säkert hört talas om det, men jag hade inte det på minnet vad en tsunami var.
Vågen som Agaton ser ska snart bli känd som en av vår tids mest förödande naturkatastrofer. Det är ett tsunamin.
Jag kommer ihåg ljudet, alltså jag kommer ihåg ljudet, det var det som var mest, jag vet inte om man ska kalla det skräckinjagande, men det var väldigt skräckinjagande. Alltså det var ljudet, det var väldigt speciellt, väldigt högt dånande ljud med liksom hundratals biltutor som konstant bara tjöt, toppat med liksom massa olika människor som skrek många olika saker på språk jag inte förstod.
Vattnet når inte upp till hotellrummet där Agaton befinner sig. Men därifrån han står ser han tydligt vad som händer nedanför honom. Det är syner som kommer sätta sig på näthinnan.
Och det var verkligen, det var som en pjäs som utspelade sig när man stod där uppe. Över hela gatan som var helt täckt med vatten. Väldigt, väldigt många meter liksom. Upp i luften, då kommer jag ihåg en man som hängde i en lyktstolpe. Du vet, en vanlig lyktstolpe som går upp och sen har en 45 graders vinkel. Och han hängde liksom i den här lyktstolpen med vattnet upp till strupen och försökte andas samtidigt som han höll i sitt ben, liksom i sin hand. För han hade säkert något objekt som han hade träffats av, som hade slitit av hans ben. Och han ville inte förlora sitt ben, så han höll verkligen i det, kom ihåg.
Agaton ser alltså en man med ett avslitet ben. Och tidigare har han sett en liten flicka som han har lekt med på stranden. En bebis i princip, med väldigt unga föräldrar. Dörren till Agatons hotellrum står öppen och människor springer in och ut. Även de unga föräldrarna kommer.
Och föräldrarna till det där barnet komma upp blodiga i panik och kunde inte hitta sitt barn. Därför att jag förstod att deras barn att de inte kunde hitta sitt barn, för att annars så hade de haft sitt barn så nära sig som möjligt. Och jag kommer ihåg bara paniken. Jag kommer ihåg paniken i deras ögon, ansiktsuttryck.
Samtidigt så vill Agaton skydda sina småsyskon från allt de ser.
Jag tror att jag försökte beskydda dem väldigt mycket när vi bevittnade allting där, för att vi stod ju liksom där på balkongen och titta där, kolla vad är det som händer. Och de fick ju också syn på massa liksom hemska syner, att det var ju massa kroppar som låg i vattnet och flöt, och de sa kolla, det ligger människor och flyter där. Men jag kommer ihåg att jag sa till dem, för att lugna ner dem, och bara, nej, det där är bara skyltdockor. Det är inte riktiga människor, det är bara skyltdockor, för att jag ville inte att de skulle veta det.
Hemma i Sverige igen. Agaton och hans familj har tagit sig hem helskinnade. Här har tsunami blivit nyheten som alla pratar om. En stor nationell tragedi. Och livet ska fortsätta precis som vanligt. Agaton ska tillbaka till skolan.
Det var lite konstigt att komma tillbaka till skolan när man hade varit med om en sån grej. Det kändes ju som en väldigt overklig händelse. Det tog ju lång tid innan det sjönk in att man faktiskt hade varit med om en sån sak. Jag kommer ihåg att lärarna frågade hur det var och vad man hade varit med om och så vidare. Men jag uppfattade inte att jag hade någon... Att jag tyckte att det var jobbigt helt enkelt. Utan det var som att man hade varit med om någonting, inte coolt, men någonting liksom extraordinärt.
Men så småningom visar det sig att Agaton inte kommer komma undan det han fått uppleva. När han minst anade kommer upplevelserna från tsunamin ta över.
Det tog sig uttryck i att det var smärtsamt och ångestfyllt att tänka tillbaka på de minnena som man hade varit med om. Men även så att man fick ett rädslopåslag av händelser som inte var kopplade till just tsunamin.
Och händelserna som skrämmer Agaton är helt vardagliga. När till exempel en bil tutar eller snö faller ner från ett tak kommer rädslan tillbaka. De här vardagliga ljuden får Agaton att känna av katastrofen igen och igen och igen. Han får adrenalinpåslag.
pulsen går upp och man blir liksom, man blir redo att möta faran.
Hur ofta kom det?
Jag skulle säga att det var väldigt ofta. Alltså när man hörde ett högt ljud, när bilar tutade, folk skrek liksom. Barn skriker vid en skola, det är väldigt normalt att barn skriker vid en skola, men man kopplade det direkt till skrikande människor.
Men det låter ju liksom som ljud som kan komma varje dag.
Ja. Och ibland så hade man mer eller mindre stark respons till det också. Det var liksom, om jag gick förbi en skola, då visste jag ju att det var barn där, och då blev inte, då fylldes jag inte med någon, med några sådana dåliga tankar, för att jag visste att det var barn. Men om jag gick förbi en skola och jag inte visste att det var det, och barn skrek, så kunde jag ja, jag märkte att det påverkade mig liksom.
Och så här kommer vardagen att fortsätta vara för Agaton i flera år. Men han klarar inte av att berätta för någon hur han mår. Det blir hans ångestladdade hemlighet.
Och när tillfällen kom då jag hade haft möjligheten att prata om det, så har jag inte gjort det, för att jag fylldes alltid av ångest inför att prata om det med andra och ens säga att jag var med där överhuvudtaget. Det kändes liksom för jobbigt att ens öppna den dörren, att gå in på det samtalsämnet.
Ungefär 6 år efter tsunamin hände någonting. Agaton har ju hela tiden hållit sina rädslor och sin ångest för sig själv. Men den här kvällen kommer allt ändras. Han och några polare ska hänga hemma i en lägenhet. De har bestämt sig för att bli höga.
Jag var väldigt upprymd över att jag skulle få umgås med mina vänner. Och jag visste att en av mina vänner hade anförskaffat sig MDMA som vi skulle inta då under den kvällen.
MDMA, det är huvudingrediensen i drogen ecstasy. Det är en centralstimulerande drog som ger hallucinogena effekter. Många förknippar den med klubbar och rave. Men Agaton och hans vänner är inte på en fest. De sitter och chillar hemma.
Det var en väldigt lugn setting. Det var hos en lägenhet i Söderort, hemma hos min vän. Och det var bara nära vänner. Jag kommer ihåg att vi satt inne i vardagsrummet och det spelades musik och vi drack lite öl och pratade. Så det var en väldigt trevlig setting för den kvällen.
Sen tar en av hans vänner fram drogen. MDMA, grumliga kristaller i en påse. Alla ska ta den.
Jag tänkte inte alls på att det var olagligt. Och vi har en väldigt trygg miljö hemma hos en god vän. Så det var inte som att vi sprang på gatan. Så att det var olagligt tänkte jag inte mycket på.
Efter ungefär en halvtimme började effekten kicka igång. Agaton beskriver det som att kroppen kändes varmare och att det tinglade lite i händerna och fötterna.
Det känns avslappnat. Och man fylls med glädje av att vara där med sina goda vänner. Och det känns väldigt kärleksfullt, gjorde det. Att vara där med sina vänner. Och det var helg.
Och vad hände då?
Samtalet gled in på någonting som relaterade till tsunamin, vilket fick mig benägen att kunna berätta för dem vad jag hade varit med om.
Nu händer det som aldrig tidigare hänt. Agaton, som i så många år tryckt ner sina känslor och sin ångest kring allt han såg och upplevde under tsunamin i Thailand, börjar prata. Där och då med sina vänner. När de är höga på MDMA.
Så när jag var hemma hos min kompis då, påverkad av MDMA, och jag kände de här känslorna av kärlek och tillit till mina vänner, och det här samtalet kom upp, så kunde jag helt enkelt berätta om mina minnen för dem. Och de var väldigt förstående, och de lyssnade på vad jag hade att säga, och de ställde motfrågor, och de reagerade också känslomässigt på det jag sa. För de var ju också i en förhöjd känslomässig stadium också.
Hur kändes det liksom efteråt när du hade sagt det?
Det kändes bra. Det kändes som att en tung börda hade lyfts från mina axlar. Att jag hade liksom kunnat få prata ut om någonting som jag hade behövt prata om.
Men den här historien stannar inte vid att Agaton lärde sig tala ut om en hemsk upplevelse. Bara en kort tid efter MDMA-kvällen upptäcker han att något stort har hänt. Han är förändrad. Rädslan och ångesten från barnrop och biltutor är inte längre kvar.
Det kunde ju vara att jag inte längre fylldes med oro eller rädsla när jag tänkte på det. Det var att jag fick mer sällan mardrömmar som påminner mig om tsunamin. Jag fick inte de här starka känslomässiga rädslepåslagen när jag hörde starka eller oförväntade ljud till exempel. Och jag insåg att någonting hade hänt i och med att jag hade kunnat öppna mig och prata med mina vänner om den här situationen. Så hade rädslan inför minnena försvunnit. Jag hade fortfarande kvar alla minnen exakt som tidigare. Och de var också fyllda med liksom obehagliga känslor. Men absolut inte till den graden att man kunde liksom känna den som en påtaglig känsla. Utan mer som vid normala obehagliga minnen. Alltså det ligger där djupt bak någonstans. Och det påverkar en på något sätt. Men det är inte som att din puls går upp. Eller som att du blir rädd inför att ens tänka på de här minnena som du har varit med om.
Och Agaton är övertygad om att det är just drogupplevelsen den där kvällen med polarna som förändrade honom. Att det är sedan den stunden som hans traumatiska minnen inte längre plågar honom som de har gjort sedan tsunamin.
Och jag kommer inte ihåg när det var, men jag har ju läst om den terapeutiska effekten av MDMA på posttraumatisk stresssyndrom. Så det var helt enkelt, det var som att min hjärna hade programmerat om sig själv.
Agaton tänker alltså att han har lidit av PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom. Det är psykiska symptom som rädsla eller skräck som kan dyka upp när man varit med om en jobbig eller skrämmande upplevelse.
When I hear a story like Agaton's, I think about the potential, the strong healing powers of MDMA as a potential adjunct to treatment for trauma or for PTSD.
Anne Wagner är doktor i klinisk psykologi på Ryerson University i Kanada. Hon är en av dem som studerar hur man kan använda MDMA för att bota just posttraumatisk stresssyndrom.
So the action of MDMA allows for folks to be able to sit with their emotional experience in a different way, and also being able to sit with memory, for example, of the traumatic event, and without being avoidant of it or being fearful of it. So that's a really key thing when we think about working with trauma and PTSD, is to be able to not avoid what's happening either internally or externally.
Tidigare så har psykologer intresserat sig för olika psykedeliska droger. MDMA har av vissa sett som en lovande medicin. Men under 80-talet sågs drogen som alltför kontroversiell och forskningen stannade av. Nu har alltså vårdens intresse för MDMA ännu en gång växt. Och läget kanske är på väg att ändras i USA. Där har så kallade fas 3-studier inletts. Det brukar vara sista steget innan ett läkemedel når marknaden. Men Anne Wagner är tydlig. Hon rekommenderar inte folk att testa det här på egen hand. I hennes studier använder de testade droger i en trygg miljö. Och de kombinerar dem med terapi.
Right. I would say that some of the risks when you're doing it on your own is many of the times you don't know actually what is in the medication that you're taking. That's a big component. And also the fact that, you know, this can be unlocking or helping you access a lot of information that perhaps you need help making sense of later.
Så om vi ska sammanfatta det. MDMA verkar kunna hjälpa folk med olika sorters trauman, enligt studien som Ann Wagner jobbade med. Flera studier pekar åt samma håll. Bland annat en som handlade om PTSD hos krigsveteraner som genomfördes i Kalifornien och som publicerades 2018. Samtidigt är forskningsläget inte helt klart och drogen är riskfylld att testa på egen hand. Men Agaton ångrar inte alls vad han var med om.
Jag är väldigt tacksam. Jag är väldigt tacksam för det.
Hur känns det idag att du har blivit av med den här liksom vardagsrädslan?
Jag är väldigt tacksam för det. För jag vet inte heller om jag hade gjort någonting åt det annars. För det kändes som att det var bara en del av en.
Om du känner igen dig i Agatons historia när det kommer till traumatiska minnen finns hjälp att få. Mer information finns på vår hemsida. Sök på Verkligheten i P3. Agaton i reportaget heter egentligen någonting annat. Jag som har gjort det här programmet heter Jonathan Lockstad. Producent var Shang Imam och tekniker Christer Orreteg. Verkligheten görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3.
Sveriges Radio.